Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay appen.
Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka som vi har längtat, Annika Sjölin.
Ja, alltså jag är så sprallig i benen. Jag är helt sprallig och fingrarna.
Det är nästan så här trädgårdsläpp eller kosläpp eller på något vis.
Absolut, ja. Jag känner mig som på kosläpp.
Ja, jag med. Du, alltså sjätte säsongen kliver in i nu.
Ja.
Herregud.
Ja.
Och tänk att vi träffades för 6 år sedan. Ja.
Vi kände inte varandra och nu är vi som hund och katt.
Ja, hur har ditt trädgårdsår så här långt 2022? För när vi skildes åt så var det jul och nyår stod och knackade för dörren och allting.
Jo, det har varit tämligen aktivt måste jag säga. För det har ju inte varit kallt så där väldigt rysligt. Nej. Jag har kunnat gräva och plantera och faktiskt precis vid årsskiftet jag kom över en jättemängd lök.
Alltså
till pingsliljor och så. För en billig peng. Och så flera hundra lökar låg jag plantera i januari. Och de börjar, några av dem, att titta upp nu. Så jag tror att det kommer att bli jättefint.
Men du, alltså, den klassiska frågan som jag brukar ställa i första programmet. Du har ju din tradition för alla lyssnare. Så är det så att någonstans där på lille julafton. Så brukar du sätta ett träd någonstans hemma vid. Vad blev det för träd i år?
Alltså det blev lite senare. För det blev ju så... Precis då var det ju faktiskt kallt och snö och så. Så att det blev senare. Men jag har satt prydnadsapel, en sort som heter Freja. Som har röda blad, ett ganska litet träd.
Okay.
Och så lite så djuprosa blomning och så mörkröda frukter sen. Det ska jag ha en ny del av min trädgård som jag har hållit på att projektera nu i 6 år. Där det har legat, du vet, mina presenningar och täckt ut gräs och så. Så nu har jag börjat vända lite ytligt där.
Och bambun mår bra?
Ja, det var lite snötyngt då. Ja. Den låg lite nära. Men ja...
Och den andra frågan, hur går din lilla granodling mot grannen?
Jo, den går också utmärkt måste jag säga. Ja. Och min bebisodling utav granar och andra barrväxter. Jag har ju en del på tomten där det står saker på tillväxt. De har nu blivit utflyttade också i vinter.
Så pass.
Så ska bli som en egen liten skog på tomten då.
Men nu så är vi laddade till tänderna, sätter nävarna i jorden i den skånska myllan där vi befinner oss. Kanske inte du som lyssnar, men så är det i varje fall. Vi ska börja nerifrån och sen tar vi oss hela vägen till toppen. Och nerifrån, då börjar man väl nere i jorden, tänker jag.
Ja, vi börjar i jorden. Alltså, det har ju blivit lite av en tradition att vi börjar i marknivå. Och nerifrån och upp då, man kan tänka sig det. Uppifrån och ner också, det beror på. Alltså man lägger ju på saker uppifrån och lite så. Men det vi ska fördjupa oss lite i, det är livet i jorden och hur man nu som glad trädgårdsentusiast kan få någon bild av hur mår just min jord.
Och då tycker jag du sa det så jäklans bra när vi började den här inspelningen. Att du sa det att det var någon som hade frågat dig, Annika, vi ska göra ett köksträdgårdsland. Hur djupt ska vi gräva?
Ja.
Och vad svarade du då?
Det kan man inte svara på, säger jag då. Och då är jag ju så provocerande som jag bara kan bli, tänker de. Men det handlar ju inte om att alla ska gräva lika djupt, utan det handlar om att du och jag ska känna till vår jord. Då gör vi det som är rätt för oss. För att om man nu tänker sig att man gräver 40 centimeter, säger vi. Mm. Och sen så har man ingenting, de nedersta 10 som överhuvudtaget behövs tas bort. Nej. För det här. Ja, men då har man grävt och gjort sig en massa omak helt i onödan. Mm. Och man gör det omvända då och bara rafsar bort lite på ytan, men man har väldigt mycket rot och gräs och elände som man hade behövt
kvickrot,
ta bort.
Till exempel?
Ja, till exempel en sån käcksak. Ja. Som man kanske hade haft glädje av att få bort väldigt mycket mer för att man då hade behövt gräva djupare. Så att titta på sin jord och få någon slags bild av innan man svarar på det. Och när jag då säger, man kan inte svara på det. Ja, men ungefär. Men, nu tar...
En meter säger du då. Gräv.
Nej.
Skyttegrav.
Där har du faktiskt ändrat sig. Och det har jag ju också försökt att tänka i nya banor. Jag är ju van vid, eller tidigare bodde jag ju på sån styv lera, där man vände jorden.
Klassisk skånsk lerjord.
Precis, här, ja. På hösten för att den liksom skulle slå sönder. Nu är jag ju på det omvända. Men generellt sett kan man säga i trädgårdsvärlden så rekommenderar man ju mindre och mindre grävning av jorden för att man stör så himla mycket av mikrolivet och så. Så man har kommit fram till att det bästa är ju egentligen att i så stor utsträckning som möjligt inte oroa jorden.
Låta det vara helt enkelt.
Ja, och så lägga på uppifrån. Det är därför det är lite så uppifrån och ner eller nerifrån.
Ja, det
är
så du tänker.
Så, ja.
Men om man nu har då sin lilla nya trädgård, vill säga att vi har tagit över en trädgård, eller det kanske är det absolut enklaste, så att man har köpt nytt hus och så ska man få lite känsla för den där jorden. Alltså, vad är det första du tittar på? Så att du flyttar in i ett nytt hus. Alltså, du ska ta reda på hur mår min jord?
Hur mår min jord?
Ja.
Då skulle jag ge mig på faktiskt att gräva. Men då har jag en grep, du vet en sån som ser ut som en gaffel, och sen så har jag en rejäl spade. Ja. Då börjar jag med grepen, och så tar jag den i handen och så bara trycker jag med handen ner i jorden. Och då, om man nu bor som jag, då är det en piece of cake. Alltså du bara trycker ner den går ner i jorden till liksom...
Annika har då alltså en liten läcker fin sandjord som är väldigt luftig och väldränerad.
Ja, läcker är den. Men om du då bor i en packningsskadad jord eller en väldigt styv jord eller så och gör samma sak, så liksom pjong, så sitter spetsarna i jorden och du
och
kan
man får
inte...
trycka och trycka.
Ja, och då har du ju liten hint om ja, men då så att den lyckliga får nu ner grepen antingen för att man har en fantastisk struktur i jorden som är lucker och fin och så, eller så har man inte det. Men vi kan återkomma lite senare vad man nu gör om man stöter på problem. Mm. Så det är väl det första. Mm. Sen kan man ju faktiskt göra någonting mer långsiktigt också. Och ve och fasa för allt ska vara kvick. Men tänk jag nu, lite längre fram i sommar så tar du över något hus eller något sånt. Då kan du ju göra så att om du tar och samlar ihop en rejäl grästuss, alltså med grässtrån och så. Och så knycklar du ihop det så du har som en boll. Mm. Sen går du ut och så gräver du ner det i din trädgård, 10 cm ner. Och så kommer du ihåg var du har grävt ner det.
Kan sätta en liten pinne eller en markering där. Så.
Ja. Och då, så efter 2 månader, så går du dit och gräver igen. Då bör du hitta inte väldigt mycket alls utav den gräsbollen. För då bör det vara så att mikrolivet är så rikt i din jord. Nu är det den lyckliga igen. Så att den här gräsbollen, den är liksom förmultnad och lite utspridd och så. Mm. Då har alla de invånarna där i jorden gjort det de ska.
Om nu du har bjudit dem på lite så här julbord. Och så,
ja, och framförallt så vet du då att de finns där på något sätt. Så det är ju ett sätt. Ja.
Det låter som vi gjorde när jag var ledare för friluftsfrämjandet, höll på med friluftsarna och mulle och knytte och sånt som man skulle visa barnen pedagogiskt.
Yeah.
Då tog man liksom lite, så här, lite godispapper, någon läskburk och sånt och så hittade vi ett ställe och så grävde ner sopan och sen ett par gånger senare så kom vi tillbaka. Mm. Vad som har hänt då?
Ja. Yeah.
De låg kvar där, kan vi då? Men barnen fattade liksom det här med att hur saker
och ting blir. PET-flaskor var inte så bra, nej. Och plast och så.
Parentes.
Ja, nej, men det är ju... Alltså det låter ju barnsligt när man säger du kan gräva ner en gräsboll. Men man lär ju sig någonting utav det. För det är ju precis det, därför jag har så provocerande säger till mina kompisar att det beror ju på. Jag kan inte säga hur djupt du ska gräva. Jo, det kan jag ju, men...
Det är alltså, ingen det är exakt ju, vetenskap.
Nej, och det är inte, det är dumt att säga någonting. Det är bättre att du försöker förstå. För då gör du ju rätt. Så nästa sak du kan göra då med spaden... Då gör du det lite längre fram i sommar, säger vi.
Mm.
När saker är i tillväxt och så ska jorden inte vara liksom, det ska ju inte ha varit en sån vår som 18 och sommar
Nej.
Som 18,
Off.
Utan en fuktig jord. Mm. Att det ska inte vara allt för upptorkat.
Det känns
så.
Ju som att vi har förutsättningar med tanke på hur mycket det har regnat, i varje fall den här delen
ja.
Av Sverige.
Ja, det är kolossalt.
Så att det, alltså grundvattennivån måste ju ha fyllts på duktigt nu, känns som.
Jag har haft sjöutsikt i hela dalgången under ett par dagar. Det tar ju bara ett dygn ibland så sjunker allting ja. Bort, men jag kan ju ha en vattenspegel på väldigt, väldigt, väldigt stor yta utanför.
Har du börjat tomt. Åka vattenskidor till jobbet eller?
Jag sa det för en kund på några timmar innan jag har lärt mig åka vattenskidor, så tror jag att jag är både död och begraven.
Ja, men det är det
tillbaka
i alla fall,
till spaden nu.
Just det.
Då gräver vi och nu ska vi kolla på rötter och liv och så. Mm. Tänk dig nu att du tar din spade av rejälare slag och sen så gräver du som att du ska göra ett schakt. Du gräver på tre sidor ungefär 30 cm djupt. Ner med spaden, tjoff på tre sidor. Nu har du liksom lossat jorden på tre sidor. Så tar du den fjärde sidan och sätter i spaden där. Och så försöker du lirka upp den här
jordkokan
30 gånger 30 koka nu då, så intakt du kan, och då får du kanske hålla emot med någonting eller ta hjälp av någon eller så. Mm. Och då kan du ju igen tänka dig, skulle det funka i min jord, den sandiga? Mm. Nej, det säger ju rassel, rassel, rassel och så ramlar det bort ganska mycket.
Ja.
Men för de flesta så gör det inte det, för här i Skåne så är det ju ändå så att de flesta lever ju på en
kompakt.
Oerhört bra jord, och på vissa ställen är den lite väl kompakt.
Mm.
Så att många kommer att lyckas med att få upp den här.
Vad är det vi tittar efter då?
Ja, nu hystar du upp den på bordet eller vad du nu har i rullebören eller sånt. Ja, det kan du göra.
Rullebör för då de som bor i den kungliga huvudstaden är skottkärra.
Ja. Nu tar vi rullebören.
Ja då.
Ja. Och så lägger du upp det där. Och är du nu snabb nu och håller ihop det här, så kan du börja titta på rötterna, för du, där du har grävt ska det finnas rötter, det glömde jag säga.
Mm.
Alltså du gräver in till, alltså i gräsmattan eller i ett buskage eller så.
Mm.
Och det är klart att du inte ska gräva av rötter som är stora som en handled. Utan du ska ha med dig fina rötter, och det är det som håller ihop det här. Mm. Om du nu tittar på det här 30 cm djupa som ligger på din rullebör, så är det så att då är där kanske en skiktning i det, som du kan se en färgförändring som går neråt från mörk till ljust eller så.
Mm.
Men det är också så att du tittar på rötterna.
Mm.
Och då bör det vara fin, alltså många förgrenade rötter hela vägen ner till 30 cm. De får gärna gå längre, men du tittar på 30 cm säger vi. Och då är det nu så att du har grävt i en jord där det finns någonting som man ibland kallar för sula eller packningsskador eller så, då kan det vara så att du har kanske fina rötter där de översta 7 centimetrarna, och sen dunk, så viker rötterna av och vill liksom inte gå längre.
De kan inte ta sig igenom hur de än vill.
Då säger det ju någonting om din jord och att du kanske har ett litet bekymmer där som du då ska
eller begränsning kanske man ska säga.
Ja, det kan man säga, för det finns ju många sätt att göra någonting åt dig. Men och om du då tittar lite närmare på rötterna, har du nu mikroliv i jorden, det där du inte ser med blotta ögat, så är det så att rötterna har liksom som en liten brun hinna. Himla kul. Har du det, ja men då har du fler pluspoäng, för det är liksom mikrolivet i jorden som gör det här.
Och de är vita, nakna och trista.
Ja, alltså det beror ju på hur de totalt sett ser ut.
Uh-huh.
Så vi försöker väga samman de här olika grejerna vi nu kommer på att vi kan se. En riktigt kompakt jord nu då, om du inte har trasslat sönder den redan, så kanske du ser maskgångar eller maskar. På ett sånt jordprov som vi nu har tagit upp, då borde du hitta i runda slängar 10 maskar synliga för ditt öga. Mm. Bara på den lilla ytan. Då mår jorden väldigt bra. Nu är det så här att beroende på hur långsamma vi är eller kvicka vi är när vi gräver upp det här och vad vi har för jordstruktur, så kan ju alla maskarna ha stuckit iväg. Mm. Liksom när larmet går, du sätter spaden i jorden så, så har de försvunnit. Men i alla fall, ser du maskgångar eller liksom skröv...
Då finns det lite hopp där.
Ja, det finns jättestort hopp. Mm. För du vet, det där med blommor och bin ju.
Ja, jag har
det kan ju. Ja. Har du två så kan det ju bli fler.
Det krävs ju två för att det ska kunna gå, som man brukar säga.
Ja. Ja, så där är liksom... de fina rötterna. Om man nu tittar på strukturen i jorden, och då, det återkommer jag ju ofta till strukturen, vilken betydelse det har då, så är det så att i den här fina, braiga jorden, när du tittar på din jord, så ska det nästan se ut som där är liksom små klumpar som är i runda slängar en halv centimeter stora och som ligger bredvid varandra.
Mm.
Det är som man kallar för aggregat. Mm. Liksom hela mikrolivet och alla som har hjälpt dig har sett till så att du har det här. Du har då också syre och genomsläpplighet och den perfekta jorden. Och trots att jag tycker om min sandjord, så är den inte perfekt strukturmässigt. Och det jobbar jag ju med. Medan andra får jobba med att de har en för tät jord. Men de lyckligt lottade nu kan nu titta på sina 10 maskar, sina friska rötter som inte viker av någonstans, och en jord som ser ut som där är bara en massa aggregat.
Men nu pratar vi om utopia. Om vi lämnar utopia för en liten stund och går till verkligheten, den trista verkligheten. Vi pratar till exempel om den där lilla jordprovet och rötterna som plötsligt inte kan åka igenom, utan de viker sig snyggt i horisontalläge ett par centimeter ner.
Ja.
Vad göra?
Ja.
Ja, där fick du något att bita i.
Ja. Den väldigt, väldigt mycket bästa lösningen på otroligt mycket som har med jord att göra, det är att tillföra humus, alltså nedbrutna växtdelar, i vilken form det än är, eller växtdelar som
luk,
är på väg,
helt enkelt.
Ja, vad som helst, för det är det som behövs till för att den här jorden ska må bättre då. Mm. Så den som inte är så lyckligt lottad men som vill bli mer lyckligt lottad ska lägga på så mycket de kan. En sak till kan vara av intresse innan vi går vidare med det, vad man kan lägga på och så. Det är ju, vi har pratat någon gång tidigare om ett dräneringstest.
Ja, just det.
Ja, vi tar det lite kvickt där också, för då ska du ha spaden igen. Och så gräver du en grop 60 cm i diameter, 30 cm djup, och så fyller den gropen med vatten.
Just det, och sen får du låta det stå och se hur lång tid det tar innan det...
Ja.
Eller om det överhuvudtaget.
Precis, om det överhuvudtaget. Då är det ju så att om man har en sån som gjort som jag, då försvinner det nästan genast. Så att mindre än 10 minuter och det är borta, då har man sannolikt en sån struktur på jorden, alltså till sandiga hållet. Kornstorleken är så stor så att det liksom bara, så rutschar det igenom. Det är därför en hel sjö utanför mig kan försvinna på ingen tid, för att det dränerar undan. Har man nu inte det, så kan man ha det omvända. Om nu vattnet står kvar alltihopa efter en timme, då är det liksom blött. Då kan det ju bero på olika saker. Det kan ju bero på packningsskador, att man i övrigt på andra ställen i trädgården har en bättre jord eller så. Så det får man väl liksom lista ut lite grann.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Men är det inte så att med vattnet då, om du har de här packningsskadorna som gör att vattnet står, kommer inte vattnet naturligt, som det alltid gör, söka sig till de svagare punkterna någonstans, liksom, där den kan rinna undan, även om det tar lite tid?
Jo, jag tror, alltså jag har ju inte gjort några liksom vetenskapliga studier på detta, men om du tänker dig att du har en kompakt lerjord, då är den ju så oerhört fin så att man kan ju fodra en damm med lera och få vattnet till att stå kvar där hur länge som helst utan att det försvinner. Men i de flesta jordar, visst, det faller ju mot den lägsta punkten och så. Sen hur lång tid det tar, eller om det är så att det faktiskt går upp i, åt luften istället, att det får ångas, ingen aning. Men har man för mycket vatten stående så kan man ju lista ut att är det så, då behöver man göra någonting åt det för att växterna överhuvudtaget ska kunna bo i den jorden då. Så humus då. Det är ju det där med det tråkiga med mig igen, att jag säger, då finns det inte någon quick fix.
Nej.
Nej. Oh,
men å andra sidan, alltså, man tänker på att det vi gör i det här programmet nu, det här, alltså, det har du igen längre in på växtsäsongen. Vi sätter scenen, vi gör fonden som hela den här trädgårdssoppan ska bygga på något vis, va?
Trädgårdssoppa.
Vad ordet jag?
Ja. Om man nu har väldigt, väldigt bråttom så kan man ju i vissa lägen göra lite åt kvickfixhållet. Då köper man helt enkelt massor med komposterad kogödsel och kanske planteringsjord eller någonting sånt där. Man kan göra upphöjda bäddar på den du nu sa, de olyckliga som kunde gräva 3 centimeter och sen var det packningsskador. Om man, men sån jord ändå vill odla men inte har möjlighet eller har lust eller någonting att gräva, så kan man ju lägga ovanpå en sån jord, alltså det här typ pallkragsodlingen, tänk på den i alla möjliga olika former, så att man höjer upp planteringen och så, genom att lägga på. Då kommer ju jordelivet hjälpa en på sikt genom att bearbeta det här och det blir bättre och bättre. Så ju mer humus, om det är kor som har ätit gräs och skitit ut det, spelar inte så stor roll. Eller om det är du som har klippt din gräsmatta och lagt ut gräsklippet där du vill ha det. Det förmultnar ju.
Eller om det är du som har ätit gräs. Nej, men du ska väl ändå inte...
Nej, det kan vi visst ha. Ja. Då är det ju så att jag spar ju på allting.
Ja.
Då har jag ju inte brått i livet, kan jag säga. Utan nu spar jag ju på allt som är möjligt att lägga ut i trädgården. Jag slänger ju ingenting. Ja, utan då är det så att då ligger det i bokashi-hinkar, och är det så att bokashi-hinkarna blir fulla, och det blir de naturligtvis om jag inte kan gräva ut det, då har jag mellanlagring på bokashin och sen kan jag hälla ut det. Allt luk och sånt läggs ju direkt bredvid där jag är. För att det ligger, alltså, även om du lukar någonting, nu lukar du kirskål säger vi. Om du lägger det uppe i solen så torkar ju det. Det sprider ju inte liksom något ogräs eller så.
Det ser inte så snyggt ut, men det fyller sin funktion.
Ja. Och vill du nu att det ska se snyggt, ja, men då kan du ju fläta små flätor av kirskål. Så
ja,
visst. Kan du göra det jättevackert.
Det är klart man gör
så
det.
Kan du kalla in grannarna och säga, titta så fina flätor jag har gjort.
Ja. Det är ut små Pippi Lotta-flätor av kirskålen där. Så ja, det är bra, Annika.
Ja. Ja.
Där har ni ett av årets första tips.
Ja, ja, just det.
När vi flätade kirskål.
Ja,
kommer minnas som ett år igen, Annika.
Nej, men släng ingenting utan använd. Och när man pratar om människoskit så får man ju inte lov att slänga ut det naturligtvis. Då får man ju ha, alltså det är ju speciella regler kring det. Men djurbajs av alla slag kan man ju använda. Har man kompisar som har hästar eller något sånt, ja men för gödselskott, kör då dit och hämta. Tycker man inte det är så käckt att ha det, eller av någon anledning tycker att det är otrevligt att ha det övers, då kan man ju mylla ner det. Gräv bort lite jord, lägg på det och så lägg jord man på, så ser du inte.
Okay.
Det blir liksom inte något bekymmer. Så att det finns 1000 sätt att göra det på. Det beror ju på vilka möjligheter man har. Men de som har allra mest bråttom kan köpa sig förbi detta, och det finns massor med bra grejer som förbättrar jorden. En annan sån sak som man också kan tänka på kring humus, det är ju att täcka in så mycket som möjligt när du nu har lukat. Ja. Och så blir det jättefint och så har du dina små flätor av kirskål liggande nu. Då tyvärr så ska vi täcka dem.
Ja.
Då, så att om du använder mycket täckbark, då kommer ju det också att brytas ner så småningom. Så, och det är det jag menar, att där är det inte så mycket quick fix. För det tar ju ett tag innan det är nedbrutet. Men det är ju väldigt, väldigt bra. För du lägger ju en grund som du kommer ha glädje av i all framtid.
Exakt.
Och sluta aldrig lägga på olika slag av humusaktiga saker. Utan det får man fortsätta med.
Men sker det alltid. Början på säsongen hos dig? Eller är det lite
alltid.
Löpande?
Alltid gör jag det.
En liten lagom boost med näring året om.
Ja, och då är ju näringsinnehållet väldigt lika. Så jag sätter inget likhetstecken mellan liksom att använda vad som helst som täcker för att förbättra strukturen med att jag ger näring. Mm. För det här jag sa om täckbark till exempel. Så när täckbarken bryts ner så har vi varit inne på det några gånger tidigare. Att då snor det näringsämnen. När den bryts ner så använder jag täckbark, då är det alltid kogödsel, oftast komposterad men ibland pelletrerad kogödsel under för att jag inte ska bli av med näring för växterna, och så bryts det här ner, och det är alltså då håller man på med det jämnt, och man har så otroligt mycket tillbaka av det på lång sikt. Det är ju det som håller alla möjliga växter friska, att man har frisk jord. Det är jättemotigt att försöka odla och hålla på i en jord som inte har något mikroliv och som inte mår bra och som har en dålig struktur. Men om man nu har en sån jord, då finns det liksom hopp.
Och det är läge att sätta spaden i gräsmattan och mata ut all ditt luk och all ditt kogödsel. Göra det nu i början på säsongen i varje fall.
Sånt som, alltså luk alltid. När det gäller näring, till exempel i form av kogödsel. Har man nu ingenting som har börjat växa, då finns det ingen anledning att kasta ut kogödseln redan. Men om du nu ska imorgon plantera en häck och du ska jordförbättra och använda kogödsel, ja men fine, gör då det. Men att börja gödsla för att saker ska växa när temperaturen fortfarande ändå är ganska låg. Nej, men det är väl inte... Det behöver du inte
göra. Och sen vill
göra.
Man ju bjuda grannarna på den där väldoften just när det börjar bli lite varmare och lite mushigare, sådär, lite svingödsel. Alltså man känner livet på landet.
Livet återvänder.
Ja, och man känner den där härliga vindpusten som kommer genom öppna vädringsfönstret.
Ja, men det är så det ska vara. Ja. Så det var lite kring det här. Hur får vi nu detta till att må bra? Ja. Och så får vi lite koll på jorden. Och när jag kommer ut till kunder så vill jag ju ofta ha en spade för att få en bild. Jag kan inte stå och titta på en jord. Nej. Jag kan ju gissa lite grann. Men jag behöver ju också titta lite ner i jorden för att kunna säga någonting och gissa.
Du gör en liten
någonting.
Biopsi av gräsmattan.
Ja, jag tittar i alla fall på hur strukturen är och hur det ser ut. Om jag ser någonting som ser gynnsamt ut eller som ser ut till en nackdel. Och så försöker vi resonera oss fram till liksom, vad kan vi göra just här i denna trädgården för att detta ska bli bättre. Eller så bor man tipptopp redan.
Såklart.
Behöver inte göra så mycket. Det finns ju de också.
Det finns ju också nya programpunkter med varje säsong. Och i år så har vi valt att sätta tänderna i det fantastiska grönsakslandet.
Ja, jag tänkte faktiskt att jag skulle ägna en stund i programmen åt grönsakslandet. För det är väldigt, väldigt många fler tjänster som är intresserade av att odla sina egna grönsaker och som är lite villrådiga. Mina kompisar till exempel. Mm. Och då förstår jag att nej, men det kan nog vara någonting.
Vad gör vi i grönsakslandet?
Ja, vad gör vi?
Ja, vad gör vi?
Jag har ju som sagt varit ute en del under vintern och börjat förbereda mina köksträdgårdar. Och då naturligtvis så tar jag bort ogräs. Mm. Allt ogräs ska bort. Så att ogräsrensning de här fina dagarna nu är ju väldigt bra inför att man ska sen grundgödsla sin köksträdgård. Och det kan man göra på många olika sätt. Det här med grundgödsling till skillnad från det som man senare kallar övergödning eller så, när man ger lite extra. Mm. Så grundgödseln är väl lite utav, vad var du inne på, buljong?
Ja, en fond här liksom.
Ja, fond. Det vi bygger resten på sen. Ja, och då kan det vara olika saker man använder i sin köksträdgård och beroende på vad man har för jordar och så. Men har man tillgänglig kompost, då är det inte så mycket näring i det, men definitivt ska det ju grävas ner. För min del innebär det att jag hela vintern har grävt ner bokashi i köksträdgården just. Så där kan man ju göra olika saker. Kogödsel kan man absolut använda. Man kan använda vedaska. Ja, och har man egen spis och eldar med vettiga saker, då är max en deciliter vedaska per kvadratmeter.
Och den bara gräver man ner och mulchar ner?
Ja, man kan liksom mylla ner det. Då har man, så oberoende vad man nu strösslar ut, så är det ju tanken att det ska vara lite.
Så är
vilket
det
innebär att då använder jag inte hönsgödseln nu. Jag har ju höns ju, och det är många som köper hönsgödsel. För den är så himla snabb. Det är det där quick fix-målet liksom, som man använder kanske lite senare som sån övergödning när det växer som 17.
Ja, ja, ja,
och man då behöver ju plantorna kanske mer mat. Nu gör vi liksom det som ska vara lugnt och coolt och vara länge och så. Och sen nästa sak som jag gör när jag har rensat i ogräset och myllat ner min gödsel, så får den ligga där ett tag, för snart börjar jag ju så då, alltså det som går direkt så, det är ju ett tag till, men icke desto mindre. Så rensar jag också ju i sånt som är parent, alltså som står där varje år, om det är blåbär eller det är andra bärbuskar eller det är sparris eller något sånt. Och så strösslar jag på pelletrerad kogödsel eller komposterad kogödsel, myllar ner det och sen ett rejält täckbarkslager.
Och låta dem få lite ro de kalla dagarna liksom. Så.
Så är det ju så att då har jag ju rensat bort det ogräs, lagt på. Nu slipper jag ju rensa där på väldigt lång tid.
Så det har du igen, du gör nog. Det är lättare att luka just nu.
Ja, det är ju lättare, det är ju mindre ogräs. Ja. Jag lägger på en ogästvänlig täckbark. Där inte ogräs som fröar sig har så lätt för att sätta ner fötterna och växa där och så. Så då gör jag ju någonting som går väldigt mycket fortare nu än om jag väntar med det tills det växer upp till anklarna och jag ska liksom in där och ligga och så. Mm. Så allt jag gör jag ju för att jag är lat. Alltså jag gör det på enklaste
sättet.
Man kan
inte tro att du säger liksom att det finns samma så att du är lat som en.
Jo, men det är jag.
Så det
håller jag på med. Sen försöker jag ju täcka även andra ställen. Låt oss säga nu du har ett jordgubbsland. Ja, men då kan man lägga duk där. Alltså markväv eller så. Jag använder någonting som heter Mypex. Och med lite tur kan man få tag i det. Då finns det på rulle. Man kanske kan köpa det i metervara eller så. 50 cm bred. Perfekt att lägga mellan gångarna. Då behöver du inte heller jobba så mycket mer sen.
Men plockar du bort den sen efterhand?
Ja, den plockar jag alltid bort över vintern. För att,
så. Men sen under själva växelsäsongen får den ligga kvar där ute?
Ja, då behöver jag inte rensa
i jordstandet. Så bara ryster av den och hänger upp den i förrådet?
Ja, och jag har den inte ens landat i förrådet.
Nej.
Där är jag också lite lat, det blir lite för kallt. Ja, men i alla fall, de blir hoprullade. Jag använder mycket sånt.
Så vi har ägnat lite tid här nu liksom att förbereda vårt grönsaksland som vi ska dyka ner i djupare här sen.
Ja, vad det händer i olika saker i grönsakslandet.
Vi försöker också hitta lite nya spännande saker att lära känna i det här programmet.
Ja.
Och då är frågan, vem ska vi bli närmare bekant med idag?
En fikus.
En fikus, var det?
Karika. Ficus carica, alltså, ibland kan det vara bra att ha koll på de vetenskapliga namnen, men det är inte alls nödvändigt alltid. Men tänk er nu att nu vill ni ha en ficus och så har man plockat med sig en ficus från något ställe någonstans. Ja. Någon stickling från när man var i Egypten eller så. Då är det inte säkert att just den fikusen kommer att ge någon frukt här. För att den är beroende av en specifik pollinatör som inte finns här då. Och det är ju lite tråkigt. Men man kan säga att på Flyinge plantshop så har vi nu olika sorters fikon. Och de är ju såna fikon som vi faktiskt kan få skörd av med lite tur.
Är det de som kallar Bornholms fikon eller?
Mm, det finns fler faktiskt. Om vi ska säga några sorter så är ju Bornholm ett. Det finns ett som heter Rösnäs.
Mm. Det är en gammal favorit också.
Ja, och sen har vi en sort som heter King. Och sen så, och med lite tur nu så kommer vi också ha, i alla fall ha möjlighet att ta hem. Det finns en lite nyare sort som heter Little Miss Figgy.
Det var lite roligt.
Little Miss Figgy. Det kan man ju lägga på minnet. För det är en skillnad på de här då. De tre första där, de har ju potential till att bli flera meter höga och vida och så. Och det beror ju på om man nu vill ha den. Men den här Little Miss Figgy, hon ska tydligen hålla sig där kring metern. Och ändå ge fikon och så. Och
men det, bara lite kort här. Ja. Vi pratar ju också om olika växtzoner. Och när vi pratar fikon, för mig låter det ju... Jag vet ju att det finns här nere i Skåne många, många som odlar fikon. Men hur långt upp i landet är det möjligt att sätta fikon?
Jag tänker så här, att svaret på det är ju inte heller bara ja eller nej eller zonsyn. Det beror på att du tänker odla det kan man säga. Men zonhärdigheten på de tre större där nu då... Den är zon 1 kan man säga. Och det är ju här. Little Miss Figgy. Är zonhärdigheten lite så frågetecken? Den hade jag inte litat på ännu. Jag hade velat ha mer erfarenhet av den. Den tycker jag att man ska betrakta som en sån som man har i kruka. Den är ju liten. Så det skulle man kunna ha. Eller
i ett uterum. Ett orangeri eller någonting.
Den är inte zonhärdig kanske ens i zon 1. Så tänk på den mer som en sån som man kanske flyttar in och ut. Ut på sommaren och in. Ja. Och då är det den här lite medelhavsövervintringen som vi har pratat om flera gånger. När vi håller någonstans kring nollan och upp till 5 grader eller så i ett ljust rum eller så där vi sätter vissa saker. Där skulle figgan, lilla Miss Figgy kunna stå över vintern för de lövar ju av. Men de stora nu då, då är det ju också en skillnad. För att om du sätter dem i utsatta lägen i den här kompakterade jorden där det blåser som 17, alltså då är jag tveksam om du, för det första så kommer den inte att må så bra och den kanske inte överlever, den kanske alltså fryser ner men lyckas få upp några skott igen och sådär. Men om du sätter ett skyddat läge i en hörn, alltså, och så soligt då, i en väldränerad jord. Det har oerhört stor betydelse för övervintringen för det här fikonet som du nu har. Så det, sol, väldränerad jord behöver inte vara speciellt näringsrikt. Och sen så tänk på storleken. Om du inte tänker beskära det, blir du duktig på beskärning kanske du skulle kunna spaljera ett fikon och ändå få fikon. Spaljerar du och inte har så riktig koll på beskärningen så kanske du klipper bort alla fikonanlagen för att du ska liksom hålla det in till väggen och så. Så det finns många sätt att göra det här på. Men med lite tur så får man en fikonskörd. För fikon sätter ju, de små fikonen de sitter ju där redan nu på grenarna. Och så utvecklas ju de. Skulle det nu bli minus 8-10 grader under en längre tid, då kommer de här fikorna som redan är anlagda kanske inte klara den kylan utan trilla av. Trist. Men då är det liksom fikon på gång som man normalt sett kan skörda senare.
Så att hoppet inte är ute? Liksom.
Nej, utan hoppet finns ju där att man kan få en senare skörd. Och då beror det ju klart på hur lång säsongen är och sånt. Så att, med lite tur. Och jag kan säga att alla de som jag säger att ska du ha fikon och hur bor du? Ja, men jag har ett fikon redan. Åh, jag har så mycket fikon. Ja, men då bor de ju det optimala och har fikonet kanske på det optimala läget. Och det är bara att gratulera. Så leta efter det i din trädgård om du ska sätta ett fikon. Så kommer det gå bra.
Hörrni, där har ni ordunga visor. Vi har fikon och får jag förberett grönsakslandet. Och nästa gång... Då är det den lurigaste dagen. Nästa gång vi träffas här om 2 veckor.
Då ska vi luras lite. Den sänds ju den 1 april. Så jag tänkte att det skulle bli så lättlurad, Hasse.
Absolut, alla dagar i veckan.
Nej, men vi ska prata om sånt som är både alltså det som är lurt. Mm. Folk säger så mycket saker. Är det sant eller är det falskt eller är det liksom, hur dumt är det egentligen?
Det finns mycket hittepå och skrönor.
Ja, så jag tänkte lite dumheter ska vi försöka
undvika. Vi ska döda
undvika.
Lite myter och
sånt. Vi ska döda
sånt.
Lite dumheter. Ja, kan vi inte försöka det?
Ja, vi
du kan försöka lura dig lite också.
Ja, det går säkert. Här är plånboken.
Trädgårdssnack.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.